Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna, och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden, så missar du inte när avsnittet släpps. Han hade bestämt sig för att bli miljonär vid 20 års ålder. Och när han var 21 år så hade han tjänat sin första miljon. Var han lycklig? Nej. Men han tog lärdom, gjorde om och gjorde rätt. Veckans gäst är Magnus Helgesson. Det var han som startade en av Sveriges största restaurangkedja, Harrys. Idag så är han en av Sveriges främsta föreläsare. Han är författare och livscoach. Magnus har under flera år arbetat med den amerikanska livscoachen och entreprenören Tony Robbins. Jag har haft äran att jobba med Magnus tidigare, och jag har sällan träffat någon med så underbar energi. Efter han hade haft sin föreläsning hade jag en känsla av att allt jag vill är möjligt. Jag frågade Magnus om han vill vara med i podden, för jag är så nyfiken på så mycket som han står för och föreläser om. Som tur var svarade han ja på att komma hit, och vi samtalar om hur vi skapat vår livskarta, om vikten av förändringar i livet, om människans sex behov och om att inte vara rädd för misslyckanden. Det är enbart en lärdom. Ett långt samtal som innehåller så mycket, för oj vad Magnus är generös.
Det är roligt att vi har suttit och pratat i 45 minuter innan
vi har gjort det?
Nej, över en timme.
Är det sant?
Ja, vi har suttit och pratat här en...
Åh herregud, jag har ingen aning.
Ja, en timme har vi snackat nu.
Känns som 5 minuter.
Men nu är det dags att börja podda också.
Ja, vad härligt.
Men så, otroligt härligt att du är här.
Gud vad härligt, tack för att jag får komma.
Vi pratade igen då, eftersom vi har pratat en stund redan, men när vi såg senast, och då påminner du mig att vi hade sett en gång. Men vi jobbade ihop när du föreläste, och det var den jag tänkte på när vi var i Örebro.
Ah, för Reitan.
Precis.
Ja.
Och det är 1310 dagar sedan.
Det kan nog stämma, va?
Mm. Ja, är det så att jag, nu när jag lyssnar lite grann på dig, att du gillar det här med siffror?
Jag gillar egentligen inte siffror, så jag har programmerat mig och säger en sak till mig själv, och den är så här: jag älskar siffror och siffror älskar mig, och därför så blir det väldigt relevant och intressant med siffror för mig.
Mm. Därför att någonstans kan jag känna, eller jag har lyssnat på en del poddar och där kommer ofta de här siffrorna upp, att det var så här länge sedan vi sågs eller det var, och då tänkte jag så här, ja, det har ju gått bra för honom, så siffror måste ju kanske vara någonting man gillar då, eller så ser man till att man gillar det.
Jag hade en väldigt, väldigt bra lärare. Han hette Ingvar Timason på Falkenbergs gymnasieskola. Första dagen i första klass i handel och kontor så skulle vi ha företagsekonomi. Han frågade första frågan så här: hur många här inne tycker om att bli lurade? Ingen räckte upp handen. Och då sa han så här: lyssna då jäkligt noga nu, för nu ska jag visa er någonting. Det här är en resultaträkning, det här är en balansräkning. Om ni lär er detta så kan ingen lura er, är det förstått? Och alla bara: nu jäklar, det här är skitviktigt, det här måste vi lära oss. Så hela klassen kunde resultat- och balansräkningar helt enkelt, och debit och kredit. Och det var tack vare en väldigt, väldigt bra lärare.
Men det där är så intressant, en frågeställning.
En.
Gör sån otrolig skillnad.
Oh.
Är det någonting som du jobbar väldigt mycket med? Att hitta de här tre frågeställningarna eller fem punkterna?
För mig handlar det väldigt mycket om att hitta hitta och skapa nya minnesspår. Så man agerar ju utifrån sin karta, och när man letar efter de där nycklarna i, när man sitter one-on-one coaching, då gäller det ju att hitta nycklarna där man frågar rätt frågor, för svaren finns ju alltid i frågorna.
Ja, det gör de ju, och det är där någonstans det, frågeställningen är extremt viktig. Men det är också en du kan ju ställa en fråga och så sitter du kvar med massa tankar och så svarar du någonting, men det är inte, du ska agera på dem också.
Just det. Och då måste man ju bryta mönster. Vi skapar ju ungefär 65 000 tankar per dag och 97% är samma som igår. Så det är inte så kreativt egentligen. Men utifrån om du kan bryta mönster och inte agera utifrån din gamla karta som skapas när du är mellan 0 och 6 år, så måste du ha en frågeställning. Du måste alltså fråga dig själv ett antal frågor.
Ja, vi kan komma in på den redan nu, den här kartan som du är inne på den. Det här med 0-6 år,
ja.
Vad är det som händer där?
Nej, men då skapar vi ju våran karta, våran verklighet om hur jorden, livet ser ut. Våra valda sanningar. Går vi då igenom ett antal trauman, till exempel du sitter i sandlådan och så tar någon den gula kattepillen och slår i huvudet på dig, så kan det vara ett trauma om du börjar gråta och din mamma säger det var inte så farligt, skärp till dig. Ja, då kan det bli på ett sätt. Då har du skapat ett minnesspår i din karta. Men om din mamma säger åh, det är så synd om dig och kom här, jag ska ta hand om dig, då har du skapat en annan typ av minnesspår, och det kommer du agera på i vuxen ålder. Jag sitter ju med vuxna män som sitter framför mig och gråter för att det har hänt en händelse på jobbet, och de kan vara koncernchefer med 500 anställda, omsätter miljardbelopp, och de sitter och gråter för vi har pratat en liten stund och så kommer det till en händelse. Men det är inte händelsen i sig utan hur de har valt att tolka den. Så den här 57-åriga mannen då, som har då ett stort medarbetaransvar naturligtvis då, massa anställda, han agerar som han var 5-6 år, och det är inte den händelsen i sig att marknadschefen har satt in en felaktig annons i Dagens Industri. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att han är tillbaka i sandlådan och har gjort en felaktig tolkning.
Och är det där också som vi skapar, för jag brukar prata om det här med antaganden, att det är så lätt att antaganden är en lögn, anser jag, tills du vet sanningen. Och att det är lätt att vi antar att de kommer att tro så här om jag agerar på det här sättet.
Då menar du valda sanningar.
Ja.
Ja, så man antar och agerar utifrån valda sanningar. Jag tror att den som jag ska träffa kommer uppfatta mig så här och så här.
Mm.
Ja, det är så du tänker.
Ja, precis. För att om jag till exempel... om jag träffar en ny man och så kanske jag...
Det vore trevligt.
Ja, men det vore... det vore fantastiskt trevligt. Och säg då att jag blir ledsen för någonting, men så vill jag inte börja gråta, därför att det sitter i mig att män har svårt att hantera när jag gråter. För att säga att min pappa, nu hade inte han det, men min pappa kanske hade svårt att, nej, gråt inte. Istället för att krama om mig och säga, det är okej.
Mm.
Och så vet man att man får gråta sen, sen går det över.
Mm.
Att det kan vara liksom att jag antar då kanske jag gör det liksom lite mer omedvetet. Men det är så lätt att vi faller in i den delen, att det är så rotat i oss sen dess.
Och det är ju skapat utifrån din karta. Och den kartan, den byggs ju på, så att den kartan kan ju faktiskt vara så att det händer någonting när du är 15 år. Du råkar ut för trauma. Och då kan det ju vara en tolkning som du gör. Gråt inte nu, för män tycker inte om när man gråter. För du har upplevt det någon gång och lagrat in det i kartan.
Och de kan man bryta, de mönstren?
Absolut, 100%.
Men hur gör man det?
Ja, om jag säger så här då... Det svåra är att göra det enkelt. Jag har hållit på i över 20 år med att hitta 3 frågor. Och när man använder de här 3 frågorna för att skapa nya minnesspår, då kommer du inte agera utifrån din karta, du kommer inte agera utifrån känslor, vilket betyder att du kommer inte göra handlingar som du i efterhand ångrar, och du kommer agera utifrån erfarenhet istället för känslor. Och om jag nu säger de här 3 frågorna här nu, så kan det ju låta alldeles för enkelt. Men om du klarar av när det händer en situation, för det är inte situationen i sig utan hur du väljer att tolka den som är viktig. Om du klarar av att ställa en fråga riktigt snabbt till dig själv. I början behöver man träna på detta och man behöver ställa de här tre frågorna gång på gång på gång på gång. Men sedan så lagras de i det undermedvetna så att du behöver inte ens tänka, du bara agerar. Och då händer det en händelse, då är det första du ska tänka, vad betyder det här för mig? Fråga nummer två, på vilket sätt är det en möjlighet? Och fråga nummer tre, hur ska jag ta action? Om jag klarar att göra det, då kommer jag skapa ett nytt minnesspår i neokortis, i min hjärna, som gör att jag kommer agera utifrån erfarenheter istället.
Och varför ska man, jag som pratar så mycket om att jag tycker att man ska, viktigt att man känner.
Pratar du mycket om det?
Ja, men jag tycker att vi glömmer bort ibland att känna.
Absolut.
Vad är det jag känner för det här? Ja. Och så går jag på mina erfarenheter.
Ja, och om jag då frågar dig så här, har du någon erfarenhet som är positivt laddad i ditt liv?
Ja.
Ja. Mm. Kan du känna den känslan?
Ja.
Ja. Kan du koppla den till en händelse? Nu händer det en händelse.
Mm.
Mm. Nu kan du agera utifrån erfarenheter med en positiv känsla.
Just det, då fattar jag. För det är ju det någonstans att då är ju erfarenheter och känslor kopplade till varandra.
Absolut, men du kanske inte vill ha en negativ känsla i din kropp när du ska fatta ett positivt beslut.
Nej, det vill jag verkligen inte.
Nej, och jag brukar säga så här, det är mycket lättare att få människor att sluta röka som vill sluta röka än att få någon att börja röka som inte vill.
Ja.
Det är så.
Ja.
Ja. Och det är ju så här att det handlar väldigt mycket om vad du sätter för attityd till det du gör. Så sätter du attityden till att vänta lite, nu får jag nog skärpa till mig, jag får nog lyssna lite. För det finns ju faktiskt människor som går omkring och är lyckliga. Varför är de lyckliga när de kanske inte har fötts med mycket bättre förutsättningar? Och sen så finns det människor som föds med enorma förutsättningar som är olyckliga. Varför är de det? Allting föds ju först i tanken. Du får gärna utmana mig på den.
Jo, men för det jag tänkte på, för du själv ville ju när du var liten eller ung då bli miljonär.
Alltså, yeah.
Och du tjänade första miljonen när du var 21.
Ja.
Men du var inte lycklig.
Absolut inte, jag har aldrig varit så olycklig hela mitt liv.
Nej. Och vad var det som gjorde att du inte var lycklig då?
Jo, att nå ett rationellt mål utan att tillgodose sina mänskliga behov är ett misslyckande. Och det var precis det jag lyckades göra. Misslyckas kapitalt. Så rationellt mål, 1 miljon på kontot. Varför hade jag inte riktigt svarat på? Mitt undermedvetna hade redan talat om tusentals gånger för min hjärna att du är helt fel på det, grabben. Men hjärnan gör ju bara en enda sak. Vad gör hjärnan?
Jag tänker.
Nej, kom igen nu.
Den jobbar ju som fasiken. Det är ju miljarder celler inne som...
Ja, vad gör den? Jobbar. Vad gör den?
Nej, men nu blev det... Alltså, jag tänker ju med hjärnan.
Okej. Okay. Den skyddar dig.
Skyddar
den? Den skyddar dig från fara.
Ja. Och
för att du ska överleva.
Överleva, ja.
Mm. Så varje gång som jag, mitt undermedvetna, skickar upp en signal till mitt IQ. Alltså LQ är learning. Mm. Det finns i magen. Det finns 60 000 hjärnceller där, ganska starka. Kan finnas lite mer om man är alfa, men det, ja. Och då skickar det undermedvetna upp till hjärnan och talar om, du är fel på det, grabben. Men hjärnan, IQ:t, är starkt och säger, du, lyssna inte på den här skiten. Nu jobbar vi på, vi ska ha 1 miljon. Det är det vi siktar på. Kopplingen mellan hjärnan, vad vi gör, och hjärtat, varför vi gör det. Den är den längsta resan en människa kan göra på den här jorden. Och om jag förklarar det då, så var det så att jag såg ju ett tv-program på tv när jag var 10, 11, 12 år. Låg i trappan och tittade hemma. De trodde att jag hade gått och lagt mig, min mamma och pappa. Men jag tittade ner i gillestugan. Och det hette ju Par i hjärter. Och Par i hjärter hade ju då en karaktär som hette Jonathan Hart. Men framförallt så hade han en butler som hette Maximilian DuPont. Och Maximilian, han svarade i telefon, Family of Hart. Och jag såg framför mig, en sån ska jag ha när jag blir stor. En butler som svarar i telefon. Den som ringde in, det var ofta en kvinna. ofta hade hon ett problem på något ena eller andra sättet, så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde, så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan sprang iväg till sin helikopter, flög iväg, floff, 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 landade, gick ut, hjälpte den kvinnan hur lätt som helst, flög tillbaka hem igen, floff, 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 landade, gick in mitt på blanka vardagen, öppnade en flaska champagne, plopp, och skålade med sin vackra fru. Bling, att de hade hjälpt en annan människa. Och så stod det i vignetten att han var self-made millionaire. Jag hade ingen aning om vad det var. Men det ska jag bli. Det verkar bra. Man får en butler, man får dricka champagne mitt på blanka vardagen, man kan hjälpa andra människor, man får en vacker fru, man får flyga helikopter. Jag bara, wow, det är bingo hela vägen, va? Och min mamma och pappa, alltså mamma jobbar i växeln på Falkenbergs kommun och min pappa jobbar som bilskollärare i 17 år. Så det är klart, när jag gick omkring och sa I'm gonna be a self-made millionaire för mig själv, en programmering helt enkelt. Stisse, min klasskompis, sa, menar du miljonär? Ja, jag tror det, sa jag. Det blir ett jävla liv i skolan liksom. Min pappa fick komma och min klassförståndare försökte tvinga mig att ta tillbaka det. Det var inte okej att gå omkring och säga att man ska bli miljonär när man gick på Sjöbergstoppsskolan i lilla Falkenberg. Och så sa min pappa bara, men ta tillbaka skiten. Nej, jag tycker det verkar jättebra. Man får en butler som svarar i telefon, man får flyga helikopter, man kan hjälpa andra människor. Ja, skitsamma, ha kvar det då, sa han. Så där började jag mot ett rationellt mål. Och då fanns det ju fysiska saker där, som att ja, dricka champagne, det är ju, det tycker jag fortfarande är väldigt härligt. Jag har alltid champagne på kylning och älskar La Belle Époque, världens bästa champagne, by the way. Så ja, det är ju en fysisk sak. Flyga helikopter är ju en fysisk sak, så va? Ha en butler, ja, men det blir ju också en fysisk sak, någon som svarar i telefon och så. Men vad var det egentligen han gjorde? Han hjälpte andra människor, otvunget. Jag hade inte gjort kopplingen. Det var ju det jag ville åt. Och eftersom jag inte hade tillgodosett mitt mänskliga behov av att ge när jag var 21 år och hade 1 miljon kronor på Falkenbergs Sparbank, så rasade allt.
Ja, du saknade den.
Jag fattade inte vad det var för fel. Men å andra sidan, jag hade inte en enda kompis. Alltså, jag var ju norra Europas snålaste person. Jag checkade makaroner 3 år i rad med ketchup på fredagar för att fira att jag hade hållit nere kostnaderna. Jag hade ju inte bjudit på en segerotta till någon liksom, va?
Det är ingenting du äter idag.
Makaroner, ja.
Ja, du gör det. Jag tänkte att man tröttnar så mycket när man har käkat i 3 år.
Jag älskar kungsörn.
Men då är de här mänskliga behoven som du är tillbaka till. Ja. Vad är de?
Ja, det finns ju 6 mänskliga behov. Och jag förstår ju inte varför man inte lär ut dem i skolan. För om man vet vad man har för mänskliga behov, och dessutom om man träffar en livspartner, om man träffar en ny man till exempel då.
Hintar på bra.
Ja, så är det ju en fördel om man vet att man matchar med minst 3 av de 6 mänskliga behoven. För om man gör det, så kommer det hålla resten av livet. Och då kan man säga, vad har man för nytta av detta i business? För många är bara, hur kan man... Du... Om du klarar tillgodose mer än 3 av de 6 mänskliga behoven, så har du en kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna dig. Det är en av anledningarna när vi tittar på kritiska framgångsfaktorer. Hur kommer det sig att en liten pub och restaurang som jag startade i Falkenberg när jag är 23 år blir något som omsätter över 700 miljoner? Ja, 20% är vår produkt. Jag brukar säga till mina krögare, det finns andra som kan hälla upp en öl och steka en hamburgare. Och då brukar de säga, åh fan, är du helt säker på det? Ja, det är jag helt säker på. Sen har vi 20% enkelhet. Vem klarar gör det enkelt? Vem klarar gör det otvunget att gå över tröskeln? Det är okej med jeans, det är okej med jumpadojer. Och sen kommer vi till 60% psykologi. Att bemästra de 6 mänskliga behoven. Kan vi tillgodose mer än 3 i kombination, så kommer vi ha en gäst som kommer tillbaka. Och då kan man ju fundera på, när de stod och kliade sig i huvudet utanför våran första Harris restaurang, när det låg en restaurang precis dörr i dörr, och där kostade en öl 29 kronor, men hos oss så kostade den 36, och man valde att gå till oss ändå. Ja, vi arbetade systematiskt med att tillgodose de 6 mänskliga behoven. Och vid den tidpunkten så kunde jag egentligen bara 5. Men jag fick lära mig det 6:e av en fantastisk bartender. Sedan så har jag fördjupat mig ganska mycket i det då. Jag har arbetat tillsammans med Chloe Madeness och översatt allt hennes material gällande Six Human Needs. Och det finns också, kan göra test på min hemsida på det.
Mm.
Ja, och Chloe är ju mentor till Tony Robbins sedan 30 år tillbaka. En fantastisk kvinna.
Är rätt grym då, kan man tänka sig.
Hon kommer gärna hit om du vill.
Ja,
För om du skulle vara nyfiken på, vi pratade i telefon i förra veckan, både jag och Tony och Chloe. Och hon är 72 år, hon är helt fantastisk. Hon bara, I would love to come to Sweden and help you people with the six human needs. Ja, hon är så härlig. Alltså.
Ja, henne vill jag träffa.
Ja, det ska jag få göra.
Men vilka, kan du säga vilka de här sex är?
Nej, då, det går inte, för då måste jag... Okej då.
Nej,
men det är, och då kan man säga, nu kommer vi också till det här, kan det vara så här enkelt? Ja, det kan det. Det första mänskliga behovet som alla människor har, det är behovet av trygghet. Och det kan man manifestera på olika sätt då. Om man bestämmer sig i sin verksamhet att tillgodose det behovet, så är det ganska enkelt. I min gamla verksamhet att bygga 46 restauranger runt om i Sverige och 2 i Thailand och supporta med 18 i Singapore, så har det byggt på, ja men vänta lite, hur tillgodoser vi behovet av trygghet för våra medarbetare och för våra gäster? För gästerna är ganska enkelt. Synliga brandsläckare, synliga nödutgångar, ordningsvakten ska vara hel och ren och med bricka på och sådär. Ja, tillgodose behovet av trygghet. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så. Och sedan så kommer vi till det som går rakt emot det. Och det är behovet av spänning. Och om vi pratar i relationer, så kan man säga så här, i relationer, opposite attracts. Så motsatsförhållandet kommer alltid attrahera. Så det är den punkten som kan spela en ett spratt i ett förhållande. Men det är också den punkten, behovet av spänning, som skapar dynamik, kärlek, passion, glädje, allt det där. Sedan är det alltid likheterna som gör att det kommer hålla samman. Så Gud spelade oss ett spratt när han satte det behovet i människan, med behovet av trygghet och behovet av spänning som går rakt emot varandra. Sen har vi det tredje basbehovet, och det är behovet av unikitet. Att bli sedd. Och ja, för att göra lång historia kort, så kopplar vi ihop det naturligtvis med mamman. För mamman är ju det första som ser dig, och det är också den som hjälper dig när du är hjälplös. Så behovet av att bli sedd, oerhört starkt. Många är beredda att göra väldigt mycket för att tillgodose det behovet.
Och det är rätt intressant, för det vet jag, många som jag träffat efter det att mamma gick bort, så säger de ofta, jag träffade din mamma typ 30 sekunder, men jag kände att hon såg mig.
Ja, hon hade ju den gåvan.
Och det betyder ju att du behöver inte vara så lång tid.
Mm.
Alltså det kan, bara att se någon och verkligen bli sedd, så räcker det med 30 sekunder och så minns man det.
Det är intressant när du tar upp din mamma där, för att det behovet av att bli sedd, det har ju många artister som står på scen, många föreläsare har ju det, men din mamma hade inte det behovet så starkt. Hon hade ett spirituellt behov som jag kommer komma till i slutet, och det var därför hon såg andra människor.
Mm. Var det det behovet som du... Ja, precis.
Så.
Ja, nu är vi på tre. Ja. Att bli sedd, det var den tredje.
Och sedan så har vi då behovet av kärlek. I Sverige så säger vi, på engelska så heter det love and connection. Och många förväxlar det med att det är kärlek som sexualitet. Men det är inte den typen av kärlek vi pratar om. Utan vi pratar om kärlek, känslan av sammanhang. Att känna att du är med i ett sammanhang där någon tycker om dig. Du är omtyckt för den du är.
Och det är ju det som... Ja, men det skulle jag nog säga att jag längtar mest efter. För att som en offentlig person också så är det ju väldigt lätt att bli sedd för det du gör.
Exakt.
Och jag tycker ju generellt att samhället är väldigt prestationsinriktat. Att vi glömmer bort vem människan är. Och det är ju grunden till självkänslan för att ändå kunna prestera bättre sen.
Absolut. Jag har suttit med många i one-on-one coaching som känner sig tomma för att de inte har hittat det här. Och sen något halvår senare så ser man att det lyser i ögonen och då förstår man att det har hänt någonting då. Mm. Och då har de klickat in den boxen att de har fått behovet av kärlek tillgodosett i kombination med två andra.
Men är det då att man kan också känna den kärleken till sig själv?
Absolut.
För den är ju också väldigt viktig, för ibland kan det ju bli att du går och väntar på att träffa någon, att det är det viktigaste, men kärleken till sig själv är ju ännu viktigare.
Hela cellsystemet talar ju om du älskar dig själv eller inte. Och om du accepterar dig själv eller inte. För om du skjuter ifrån dig själv, då blir du inte attraktiv för andra människor.
Nej. Det syns ganska väl.
Det gör det.
Mm. Nu tittar på mig sådär. Jag ska se hans blick nu. Ni ser inte det, men jag ser det. Ja. Det var kärlek.
Det är viktigt att inte släppa blicken.
Mm. Mm. Och så är vi femte.
Ja, och det är ett spirituellt behov. Det är behovet av att växa. Mm. Utvecklas, växa. Och motförhållandet till det är ju om man inte växer, då dör man. Och personer som har behovet av att växa väldigt, väldigt starkt, de hamnar i kriser när de känner att de inte kan växa längre. Levande bevis på det är till exempel, utan att nämna några namn, men personer som har vunnit OS i någonting och sen tar de självmord. Personer som klättrar upp på Mount Everest och det finns inget högre berg att klättra upp på.
Man har ingen driv, alltså det finns ingenting kvar.
Det finns ingenting kvar. Vad ska jag klättra upp på? Mount Everest är det högsta. Och då är det lätt att man tappar det om inte man vet varför.
Vet varför?
Man började klättra upp.
Ja, men alltså just det. Men vet du, när du är där uppe så har du kanske haft det målet att dit ska jag nå. Ja, men när du har nått det, då vet du ju varför.
Då måste du svara på frågan varför. Om du tänker dig nu att jag är 21 år.
Ja. Det är spännande och en utmaning och det är äventyr.
Ja, och så når du målet. Högst upp på Mount Everest eller 1 miljon på kontot. Och så kan du inte svara på varför.
Nej.
Vad fan har jag klättrat upp här för? Ja, när sker de mesta olyckorna? När man klättrar ner.
Mm. Det är så jäkla sant.
Och sen kommer vi till det där behovet då som din mamma hade starkt. Och som jag inte förstod då att mitt undermedvetna hade försökt skicka upp till mig. Och det är behovet av att ge. Så hon hade behovet av att ge. Därför, om man träffade henne i 30 sekunder, så kändes det som att man hade blivit sedd.
Men känner man alltid den? Nu blev jag lite fast i det här, men jag tänkte på de här sex, när det gäller relationer. Mm. Du säger att det är 3 som är nödvändiga.
Ja, du måste toucha med 3.
Ja, precis. Men det är kanske det som är mitt problem. För jag känner ju bara, ja men jag tycker ju självklart att alla de här 6 ska vara där.
Ja, men, det, ja, men du ska...
Så då kanske man har lite för... att personen i fråga ska pricka alla.
Men det kan man ju faktiskt träna på. Så om du ställer för höga krav på din partner, så din partner ska ha alla de här 6 i samma korrelans som du har, alltså samma frekvens. Ja, det kanske du kan hitta. Det är nog en på så här 40 miljarder eller något du kan hitta den. Och skulle du hitta den så skulle det vara fullständigt dött.
Det är ingen spänning då heller. Man har ingenting att jobba på.
Det skulle vara helt dött, för det är ingen dynamik, det är ingen kärlek, det är ingen passion.
Även om de där mänskliga behoven är uppfyllda.
Om de matchar till 100%, så säger jag så här, du och den här partnern du har hittat, du har 86,3% behov av trygghet, säger vi. Nu har ju inte du det.
Nej.
Du har ungefär 24,6 behov av trygghet, men om vi säger att du skulle ha 24,6 behov av trygghet och så hittar du någon som har exakt 24,6 i behov av trygghet. Ja. Sen hittar du någon som har 84,3 av spänning. Du hittar någon som har exakt det. Så ni korrelerar med allting. 130 på kärlek till exempel då.
Ja, det blir ju inte...
Då händer det ingenting. Det blir en flatliner.
Ja, precis. De kan ju finnas där behoven, men de behöver inte vara lika på samma nivå.
Precis, och om du matchar med 3 så kommer de andra att samspela. Då kommer du lämna acceptans för de andra. Det som är olikheterna.
Alltså det är ju superspännande. Det tänkte att vi skulle gå in och prata lite grann om det här med målen också. Mm. För du pratade om att du inte var lycklig då som 21-åring.
Yeah.
När du då bestämde dig för att göra om och göra rätt för dig.
Yeah.
Var det viktigt då att sätta upp nya mål, eller hur har du jobbat i din, för att hitta drivkraften framåt?
Mm. Mm. Nej, men då kommer jag väldigt mycket till när vi pratar om mål, så att tänka tvärtom. Och det kan vara jättejobbigt att leva tillsammans med en person som säger som jag säger då. Jag skiter i det här med pengar. För jag vet att det är rationella målet. Om det är så att man vill ha mer pengar, då kan man fixa det om man kan psykologin bakom. Det är jätteenkelt. Det är inte det livet handlar om. Utan mina nya mål som jag satte upp var att hjälpa så många människor som möjligt att inte hamna där jag hamnade. Och om det fanns människor som har hamnat där jag hamnade, att hjälpa dem därifrån. Coach betyder ju buss. Då måste du hämta upp dem på rätt busshållsplats. Så mitt mål blev ju mycket större än så. Det blev att hjälpa så många människor som möjligt. Det leder till storhet. Och det tillgodoser behovet av att ge.
Så det blev ditt nya mål?
Det har varit i 30 år och 231 dagar.
Jag älskar ditt räknesätt. Det som är intressant där också tycker jag, att det här med att du säger det här målet och att det har pågått så länge.
Mm.
Många är väldigt målfokuserade och ser liksom mållinjen. Och vi hinner inte riktigt med resan dit.
Nej.
Utan vi tappar det på vägen.
Mm.
Hur skulle du tänka eller vilja liksom att man när man sätter upp ett mål, är resan, jag brukar prata om att jag tycker att resan är lika mycket målet som själva målet i sig. För att om jag missar resan, så vad fan är det för betydelse? Att jag når toppen.
Det är så roligt när du säger det. Min pappa säger alltid resan är halva nöjet.
Ja.
Han startade ju resebyrå sen, för att han fick inte tjänstledigt en vecka, så han blev förbannad och sa upp sig, och då var det kris hemma. Och han gjorde ju över 1000 bussresor då, hade 8 bussar som mest. Men han sa alltid resan är halva nöjet, och den har jag kopplat på direkt, liksom bara njuta av det liksom.
Ja, och det, jag fick jättemycket hjälp av det när jag gjorde Let's Dance.
Ja.
För att jag hade fått frågan tidigare, och då hade jag bara sett liksom typ Let's Dance hus och så stod det tävling ovanför dörren.
Mm.
Jag bara, jag är inte intresserad av det.
Nej.
Därför att jag är jobbig som tävlingsmänniska. Inte för andra, men för mig själv. Alltså, och ska jag stå ut med den här personen i flera veckor? Nej, det gör jag inte. Så jag sa alltid nej till det.
Mm.
Men då ett halvår efter det att mamma hade gått bort, så fick jag frågan igen. Och då hade jag bestämt mig för att göra saker som är roligt.
Mm.
Och då tänkte jag att det finns ju en annan ingång där det står kul.
Mm.
Så jag går in i den dörren istället.
Ja.
Och det, för mig, jag var så närvarande i varje...
Det märktes.
I varje vecka.
Det,
och det var, ja, men vad roligt, men för det var ju många som var så här, nej men du kommer tända där. Det här ligger hos dig. Det är din tanke. Jag är den här veckan, och sen så när jag stod på trappan när de, i finalen, och de skulle läsa upp mig, så kände jag bara så här, fast jag har ju redan vunnit. Jag har varit med varenda vecka.
Ja.
Varenda vecka fick jag.
Oh.
Att vilken skillnad det blev, för jag har ju ändå tyckt att det var lite kul så här internt i mig själv att tävla, men hade släppt det helt.
Mm.
Och vilken skillnad det blev. Att målet var att lära sig så många danser som möjligt. Och då blev ju varje vecka ett mål. För jag ville ju lära mig den dansen. Så att det blev ju kanske flera delmål då istället.
Men du hade ju faktiskt då lagrat de 3 frågorna vi pratar om. Vad betyder det här för mig?
Mm.
Vilken dörr ska jag gå in i?
Mm.
Ja, på vilket sätt är det möjlighet? Hur ska jag ta action? Fullt fokus. Helt plötsligt så står du där bara, shit, jag är ju i final. Jag har ju redan vunnit. Det spelar ingen roll om jag får den där skon eller inte. Jag är ändå en vinnare.
Mm. Ja, det var ju de 3.
Där var de.
Där var de 3.
Du hade ju rätt dem.
Ja, häftigt. Omedvetet. Och sen, men att kunna ta in dem, att jobba mer och mer medvetet. När man faktiskt är osäker. Har du hört talas om Ikigai?
Ja.
Jag läste den boken nyligen, för att Cecilia Gustafsson, då en kompis, men hon var med i podden i somras där hon pratade mycket om den, hon är entreprenör och hälsocoach. Där finns det ju 4 delar för att hitta sitt ikigai.
Yeah.
Och där en av dem då är ju vad betyder det här för världen?
Ja. Alltså, tillföra någonting för
världen. Ja. Och jag har märkt bara att man tittar på det, nu vet inte jag, och det kan jag känna mig lättast. Ja, det är många som sitter hemma och får underhållning. Ja. Så att det tillför någonting. Så det finns ju många olika sätt. Och varje projekt jag tittar på nu så är nästan det den viktigaste punkten. Mm. Och när den saknas, då är det ju helt platt.
Ja, då är det helt
då spelar det ingen roll att det är någonting jag älskar, någonting jag är bra på eller någonting jag kan tjäna pengar på. Så där är ju den här ge-faktorn.
Ja, i den centrum på den ikigai så den är ju röd i originalet och så är den ju guld utvändigt. Och det kallas ju kall. Det finns ju i ditt DNA. Redan i det prematura stadiet, alltså när ägget blir befruktat och första organet skapas i kroppen, som man inte pratar om i skolan.
Mm.
Och när det gör heartloop och ligger mellan C2 och C3 här bort i nacken.
Koterna.
Mm. Ja, är en nanomillimeter högt som ett litet rör. Och så gör det heartloop på 21 dagar. Höger och vänster kammare skapas. Och så manifesterar det liv. Boom! Genom att pumpa runt sitt eget blod. Och då kan man ju fundera på, var kom det hjärtslaget ifrån?
Mm. Det kan man undra.
Det kan man undra.
Man får många fundera när du sitter här.
Ja, det är härligt.
Ja.
Mm.
Men vad spännande att åter tillbaka till det här, till målet. Hur tror du att det liksom, är det någon skillnad där på män och kvinnor skulle du säga? Med hur man ser på mål?
Inte mer än att kvinnorna är egentligen mycket bättre, men det är en annan sak. Jag tycker det märks tydligare och tydligare, det jag stöter på. Så är man ju bättre nu på att sätta mål. Men framförallt så för mig så finns det någonting som är framför målet. För målet är egentligen bara ett delmål. Och det är ju visionen. Som till exempel min vision när, i bolagsform när jag presenterar för min styrelse första gången. Då presenterar jag, jag har visionen nu. Och bara, vad är det då? Är vi öppna en Harris på månen om 25 år? Det vet du, sa de, nej, nu åker vi inte med här längre. Det spelar ingen roll att vi tjänar pengar och alla medarbetare är nöjda, vi åker inte med han. Men det är klart när Richard Branson svarar på frågan då, vet du vad Harris är? Det är någon form av pub och restaurang. Vet du vilket land de kommer från? Ingen aning, men de är helt galna. De ska öppna på månen. Då har ju visionen gått fram. Så visionen ligger ju framför målet. Så målet blir alltid delmål. Och det är precis det som du var inne på. Är det en sprint eller är det ett maraton? Eller är det ett desert runner vi pratar om i 6 dygn? Ja, livet är en lång resa. Och riktning är alltid viktigare än hastighet.
Just det. Ja, jag såg att jag tänkte till det.
Vad härligt att du tänkte att du gick så till det minnet också. Så då är det ju så att om jag har en kraftfull vision där jag kan se att helheten blir större än summan av delarna, då är det ganska lätt att göra rätt. För mig själv och för andra som ska vara med på den visionen. Som jag driver till exempel ett bolag, sätter upp en vision, har mål. Målet kan vara att vi ska omsätta 100, tjäna 10. Det kan vara ett delmål. Visionen kan vara att vi ska eliminera organisatorisk ohälsa i våra skolor. Vi ska få bort mobbing helt och hållet. Det är vår ambition. Då har vi lite att jobba på.
Mm.
Och det kommer ta tid. Men om alla jobbar emot det så kan jag som en liten person känna att jag är med och bidrar med någonting som är större än mig själv. Och direkt så klickar jag in på känslan av sammanhang och möjligheten att växa och möjligheten att ge. Då får jag belöning direkt.
Just det, så man behöver inte vänta så länge på att få en belöning.
Det går snabbt.
För det är det som jag kan känna att många gör när de sätter upp olika mål, att belöningen kommer först då.
Ja, och sen så kan belöningen, den kan ske på, det är ju vetenskapligt bevisat att om du får bonus till exempel utifrån, du får utbetalt pengar istället för samhörighet, så kommer den gruppen som får samhörighet som belöning må bättre än den som får pengar. Och det är ju ganska intressant när man tittar på en av världens, nu fick du den där boken av mig, det är en av världens äldsta undersökningar med på framgång.
Mm.
Och där har du 724 personer som är 15 år som är med i en undersökning, svarar på ett antal frågor varje kvartal under 75 års tid. Och det är ganska intressant när de frågar första frågan när grabbarna, för det är killar, är 15 år. Vad vill du ha mer av i ditt liv? 75% svarar mera pengar. 25% är på den andra sidan och svarar goda relationer med min mamma, min pappa, mina barn, mina vänner, mina arbetskollegor. Det är viktigt för mig. 75 år senare så är det 16 personer som lever. Alla de är bland de 25%. Vetenskapligt bevisat att om du fokuserar på goda relationer så kommer du leva ett längre och hälsosammare och lyckligare liv.
Att det där älskar jag att du säger, för just det här när det är prestationssamhället som jag tycker att det har blivit väldigt mycket. Mm. Att vi ser mera, värderar mera prestationen, att det är så påtagligt, att det liksom, att man glömmer bort människan.
Ja.
Och om du skulle titta på det, vad tycker du när du anställer folk till exempel?
Mm.
Hur mycket tittar du på prestation och hur mycket tittar du på människan?
Där finns också en undersökning som är väldigt, väldigt intressant som jag tycker mycket om. Och den är, jag har fått förmånen att vara med i Navy Seals under en vecka med Tony. Och den undersökningen visar ju på att det som är viktigt, det är om man kan lita på personen. Så trust är det nya guldet. Så Navy SEAL, världens tuffaste soldater, sätter trust mycket, mycket högre än kompetens.
Mm.
Mm. Och jag gör precis samma sak. När jag hjälper bolagsstyrelse att rekrytera in medarbetare, och vi söker till exempel en ny vd nu till Musso Helium, som Camilla Brink har skrivit den här barnboken som har blivit sån succé. Ja, men då letar vi ju efter en person som vill vara med och dela deras universum till hela världen. Som vill och har som kall, apropå kall, att hjälpa så många barn som möjligt med självförtroende och självkänsla. Det är viktigare än att de har varit storbolagsdirektörer med avtal som de har suttit på Netflix eller på HBO eller vad de nu har gjort tidigare. Det handlar om vad har de för kall i livet. För då, om det kallet finns, då vet vi, jag vet med 100% säkerhet, att de kommer lyckas att nå målet.
Ja, man hittar sitt, att hitta sitt kall. Och det kanske man vet under en period. Men jag tänker, ibland kan det också bli att du under vägens gång, det ska bli intressant att se en undersökning från de här frågorna de har ställt från nummer 15 till 75. För jag kan, för ett par år sedan så hamnade jag i alla fall i situationen där jag är så här, mitt i livet, barnen börjar bli stora, de behöver inte mig på samma sätt längre. Jag jobbar inte i ett företag, jag driver mitt eget. Jag lever inte med någon, jag har ingen sommarstuga jag ska måla om, jag har liksom inget, jag har ingenting som egentligen så här, vem behöver mig? Mm. Eller vem kan jag göra någonting med? När man har varit i sånt nära, framförallt med barn till exempel, att man har varit sånt 24-7 behovet.
Exakt.
Och plötsligt så står du där och så bara, okej, vad lever jag för? Låt som att jag tänkte något allvarligare än det jag gjorde, men så här, vad är det jag lever för?
Yeah.
Ja, såklart mina barn och barnbarn en gång när de får det, men hitta drivkraften i det, och då kan du ha haft, jag har haft jättestarka drivkrafter och massor med saker jag vill göra, och plötsligt står jag bara, vad fan händer nu?
Mm, vad fan händer nu? Vet du att det här händer också i förhållanden? Att du har två stycken, oftast en man och en kvinna, och så har de fått vuxna barn. Och barnen behöver inte en längre. Då sitter de vid köksbordet och tittar på vad de säger. Åh, vad fan gör vi nu?
Inga projekt längre.
Ja, då är det väldigt viktigt att man är synkad med sina mänskliga behov. För då, om mannen vill ha balkongpaketet, så han vill åka på chartersemester, sitta på en balkong på Mallis i en vecka och dricka bag-in-box. Det vill han göra. Men kvinnan har behovet av spänning. Så hon vill inte alls åka och sitta på balkongen. Hon vill göra helt andra grejer. Då säger det puff. Mm. Och så är det över. Så där måste man synka under resans gång. Men det är klart, när du säger så här...
Men fan, ska jag synka med dem? När det blir,
ja,
med mig själv?
Och verkligen, när det är så... Du har det här behovet, så starkt behovet av kärlek. Det är inget konstigt, utan det är bara så. Och då är det ju klart att då blir det ju ännu mycket tommare i ditt inre universum när du inte tillgodoser det. Vad fan ska jag göra nu? Jag har ingen att måla sommarstuga med. Nej, men det där får vi fixa helt enkelt.
Ja, nej, men just det, jag tror att det jag saknade mest var, som du kommer till, behovet, att jag hade behov av att ge.
Absolut.
Jag har ingen, nu är min son fortfarande kvar hemma, han är ju 17, men vem ska jag få överraska med frukost på sängen?
Precis.
Alltså, vem ska jag få ställa fram ett glas rödvin när han kommer hem?
Exakt.
Eller, den där, det var mer saknaden av sådana, eller... Vilka kollegor ska jag kunna överraska med lite fika idag?
Eller hur?
Det tyckte jag var så här, jaha, vem gör jag det här för nu?
Fast det är så kul att du nu sitter och säger detta. Vilket betyder att du har tagit det ifrån ditt undermedvetna till ditt medvetna. Nu behöver du bara fråga tre frågor. Så ska du få se vad som händer.
Ja, jag använder faktiskt den där nöra-metoden för att försöka hitta mitt önskade läge.
Det kan jag förstå.
Vart är jag nu? Och så här, för att hitta någon form av struktur. Och det funkade faktiskt ganska bra.
Det funkar väldigt, väldigt bra att göra det.
Ja, jag kan lägga ut några, vad det är för någonting på Instagram den här veckan.
Du kan få en länk till Ifchack som är uppdaterad variant på Nöra.
Mm.
Då får du med framtid väldigt kraftfullt.
Ja, men då lägger jag in den länken på Instagram.
Ja,
toppen. Den. Nu visar du massa färger. Actions coach, alltså. Där har du.
Det är mina original coachingkort.
Åh, tack.
Varsågod. Där har du Ifchack, alla frågor som man använder i coachingkort när man sitter one on one. Det är de frågorna som man måste ställa. Det är tagit 20-25 år att få fram de frågorna. Svarar man på de frågorna, då gör man kraftfulla.
Var kan man hitta de här korten då, om det är fler som är nyfikna?
Det där är mina original. Jag tror inte jag har dem än som digitalt. Jag kan skicka dem digitalt, ja. Så kan du dela dem.
Ja, men då kan jag bara visa det på Instagram så man ser vad det är jag får här.
Ja, nu ska du få originalet till också Ifchack då, som är det mentala coachingprogrammet som jag använder när jag inte kan träffa människor live och sitta i 4 timmar och fråga de här frågorna. Ta ungefär 4 timmar och fråga dem och få svaren. Och det skapar stora förändringar. Men jag har ju ett digitalt program där man kan gå in och beställa en mental coachingutbildning och göra det själv på 21 dagar. Då gör man stora förändringar i livet, det kan jag lämna garanti på.
Ja, och det är där någonstans jag tycker att det är så viktigt att komma fram till att göra förändringar. Det är ju vad säger man, Eat, Pray, Love, Ruin is the road to transformation.
Absolut.
Och att förändringarna är jobbig i sig, kan den vara, inte alltid, men den kan vara jobbig.
Mm.
Om man tänker en skilsmässa, att det är ju rörigt.
Absolut.
Men förändringen är ju till för att det ska bli någonting bättre. Och kan man hitta de här nycklarna till att det liksom är lite lättare, för det var det som kom till på Bali när jag var på ett sånt här retreat. Och då säger Dr. Raju som var där, life is easy, we make it complicated.
Mm.
Och jag bara, vad fan säger han?
Mm.
Det är inte så jävla lätt. Superirriterad, gick därifrån. Sen bara, tror jag typ 2 minuter. Han har så rätt. För att vi söker ju till det för oss.
Ja.
Istället för att sortera ner det.
Ja.
Och använda, ha de här verktygen, ha de här 3 frågeställningarna.
Ja.
Så, och träna på dem.
Ja.
För det är lätt att man glömmer.
Det svåra är att göra det enkelt. Och alltså i allting, så varför ha en affärsplan på 39 sidor när man kan ha en på en?
Ja, och den gjorde du.
Det är liksom varför?
Och jag kan fortfarande inte förstå. Jag vet knappt hur man skriver en affärsplan överhuvudtaget.
Nej.
Men vad skulle du säga? Hur många sidor var de här affärsplanerna du läste innan?
Nej, den var ju på 39 sidor.
Ja.
Och så tog jag ner den till en då. Och den byggde ju på Jim Collins teorier kring hur man skapar framgångsrika verksamheter. Han gör ju en jämförelse på 500 bolag på Fortunes lista. Varav 15 tjänar 15% mer än de andra 485 bolagen i 15 år i rad. Och han svarar ju på varför. Så jag tog hans 256 sidor och tänkte så här, hur kan man göra detta enkelt? I och med att jag läste boken 6 gånger på engelska och jag tänker på engelska, prata på svenska. Det är samma nu när vi sitter och pratar. Så när du säger de här engelska orden, nästan allting som jag har lärt mig inom personlig utveckling har jag lärt mig på engelska. Konvertera det så att det blir kommunicerbart för en person som bor i Sverige. Så när jag har varit i Indien i tystnad i 2 veckor och du har ett antal munkar som pratar hela tiden, så lagras ju de här rösterna in och så konverterar jag dem till svenska. Så det svåra är ju att göra det enkelt. Jim Collins svarar på varför de här framgångsrika företagen blir framgångsrika. Och om man vill förenkla det så kan man säga att det handlar om 85% ledarskap. Inga chefer, de bolagen dör. Ledare får följare. Och ledare bemästrar de mänskliga behoven.
Och vad gör du för skillnad på chef och ledare? En chef borde ju vara en ledare, tänker man ju.
Ja, men chefer får inga följare. Utan chefer pratar om jag, ledare pratar om vi. Chefer pekar med hela handen och säger gör så. Ledare säger hur tycker du att vi ska göra? Ställer öppna frågor. Det är en oerhörd skillnad.
Skulle du säga att, för jag tänker på det här med att man är bra på att leda sig själv först innan man leder andra.
Ja.
Är då det en typisk skillnad kanske lite grann på en chef och en ledare? Att chefer kanske inte är superbra på att leda sig själva innan för att de är...
Det är klart att de inte är. De har inte tränat.
Nej.
Och sen är det ju så, när du tittar på ledarskap så är det så här, 85% av ledare, framgångsrika ledare, stora framgångsrika ledare, om vi tar Barack Obama till exempel, för att göra det väldigt enkelt då, så har de blivit inspirerad av en annan ledare. 5% säger, jag är född ledare. Det är bara 5% som säger det. 10% säger, jag var tvungen. Bolaget, familjefirman höll på att gå i konkurs, jag var tvungen att ta ledarskapet. Men 85% säger, inspirerad av en annan ledare. Pay it forward.
Mm.
Allt du kan om ledarskap. Ledare, de delar med sig. De håller inga hemligheter och säger, oh, det är bara jag som kan det här. Nej, de delar med sig. Så fort de lär sig någonting så delar de med sig.
Skulle du säga att det är en av de viktigaste punkterna som ledare?
Absolut.
Mm. Jag tänkte, vad gör en bra ledare?
Där har du att dela med sig. Och sedan då, om vi pratar vision, mission, kärnvärden, värderingar, how we do things around here, så är ju ledarskapet, det odlar ju kulturen. När jag har intervjuat 508 framgångsrika personer. När jag intervjuade Valerie Oberley, då var hon vicepresident för Disney World i hela världen. Hon hade svarat rätt på en fråga när hon var 16 år till Walt Disney. Han frågade Valerie, why do we sell those balloons over there? Och hon kunde svara på, jo, vi säljer de ballongerna där borta. För att när man åker Parishjulet som står framför oss här, när man är längst upp, då ser man ballongerna. Och då säger man till sin pappa eller mamma, jag vill ha ballonger. Och då säger pappan eller mamman, det är klart du ska få ballonger. Sedan går man ur Parishjulet, går tillbaka, vad händer då? Oj, de säljer popcorn, det ska vi ha. Oj, det var ett stånd med glass. Det ska vi ha. Oj, nu vill pappa ha en öl också. Det var visst ett ställe som hade kall öl här i värmen. Oj, här är lite gosedjur och nu har vi egentligen köpt för mycket. Vad händer nu? Vi kommer till ballongerna. Pappa, du lovade. Och sen är det bara att checka ut.
Ja,
och det kallas kundresa. Så det är klart att Valerie, när jag frågade henne, vad är det allra viktigaste när man driver ett bolag? Faktiskt både hon och Hans Westberg, när Hans var vd för Ericsson, svarade samma sak. De svarade kultur. Och Hans, han sa så här, för jag frågade honom, hur bygger man ett bolag? Då sa han, man bygger inte ett bolag, man bygger människor. Sen bygger man bolaget tillsammans med de människorna. Jag bara, wow, vilken ledare. När kan du koppla av, sa jag till honom. När min dotter spelar handboll och jag är handbollstränare. Okej, vad är det allra viktigaste då? Då vände han på passerkortet. Där var alla hans dotterbolags vdar i 72 länder, tror jag de hade. Och han kunde namnet på deras fruar, deras hundar, deras hästar, vem som spelade fotboll, golf, handboll. Det kunde han som ett rinnande vatten. Han pratade med dem hela tiden. Starka relationer var det viktiga. Så när jag frågar Valerie, vad är det viktigaste när man driver ett bolag? It's the culture. It's how we do things around here, sa hon. Det var 6 000 män som sökte hennes jobb under 17 års tid. Hon sa, när vi anställer en nyckelperson, då måste de komma till mitt kontor. Men det är inte så viktigt att de träffar mig. Och jag bara, va? Är det inte viktigt att de träffar dig, men de ska komma till ditt kontor? Ja, jag lägger ett papper på vänster sida i trappan. Det finns en papperskorg på höger sida. Den som tar pappret och lägger i papperskorgen, den får jobbet. Den som går över pappret och in på mitt kontor och säger, jag är jätteduktig, jag har 400 högskolepoäng, den får aldrig jobba för Disney. Den får en fribiljett till en Disneypark med sin familj, får aldrig älskat. Jobba för oss. Och jag bara, och älskat, det är roligt när du säger älskat. Det säger hon Camilla Brink med. Det är Stockholms uttryck, tror jag. Älskat, det finns inte Falkenberg. Ja, så då säger jag till Valerie, kan du förklara? Och då säger hon så här, jag har ju tagit på mig ledarskapet här. Jag har ju fått instruktioner av Walt Disney. Vi har ett kärnvärde som heter rent. Ska man då jobba i en av våra parker och vara en nyckelperson eller driva ett av våra hotell? Clean parks, clean hotels. Men då är det ju en fördel om man hatar smuts. Då tar man ju pappret och lägger i papperskorgen. Det är inte svårare än så.
Och jag tycker det, och där också så här, säger ju ännu mer om vikten av personen än prestationen, vad du har för betyg och allt det där. Det säger ju mer om hur du är som människa och vad du kan bidra med.
I Jim Collins teorier, första kolumnen i affärsplanen på en sida som konverterades ner, det allra viktigaste som fanns, som var i kolumn 1, först vem, sen vad.
Det gjorde väl du lite grann också på Harrys?
Absolut.
Den här bartendern som var engelsman, han var inte världens bästa bartender, men de kommer ihåg människor som kom in.
Alltså han var helt, och han är fortfarande, jag träffade Leroy i somras, alltså jag blev så glad när jag såg honom, så det var inte klokt, va. Han driver ju en liten pub i Göteborg där, och han ska väl inte sälja mer än 5000 liter öl, jag tror han säljer 40 eller någonting sånt där, Paddington där, och han är helt fantastisk. Nej men faktiskt, han väckte upp mig utifrån de sex mänskliga behoven, med behovet av unikitet. Han tilltalade alla gäster med namn. Han hade full koll på vilka som hade flickvänner, som hade en chihuahua, som hade vrickat tassen. Så han hade sån koll, va. Han kunde alla vilka fotbollslag och hockeylag de höll på, och verkligen levde i den världen liksom. Så att,
och då kan man ju säga att man blir sedd.
Då blir man ju sedd.
Ja, verkligen.
Jag är evigt tacksam för att jag faktiskt fick han som bartender, utifrån att jag fick ju två engelska bartender helt plötsligt. Men det var också en gåva, och jag har sett det som en gåva då.
En annan sak jag tänkte på, vi var inne på Tony Robbins förut. Mm. Kan inte låta bli att undra, hur kommer man, det är ju en människa som vi väldigt många skulle vilja träffa. Mm. Hur kommer det sig att du blev så nära honom? För du åkte över och lyssnade.
Alltså egentligen var det lite grann, det är någon mening med allting, men det är ju ändå en slump. För att när jag bestämde mig liksom, jag satt ju med Kjelle och Thomas Enhager, och vi hade kört 7 år ledarskapsutbildningar, för att att lära en krögare någonting, det är ju som att söka valla katter, det går ju inte, de kan ju allting redan. Så jag var ju tvungen att lära dem ledarskap. Och då har jag alltid modellerat mästare, titta på vem är bäst på det i Sverige. Ja, det var Kjell Enhager och Thomas Enhager. Och jag träffade ju Kjell när jag var 19 år. Jag fick en gul biljett med nummer 21 på. 21 är fortfarande mitt turnummer. Ja, igår kväll så träffade jag Börje Salming igen, och det var också ett fantastiskt möte då att få träffa sig. Vi har inte träffats på 8 år och 32 dagar. Så det var ett fantastiskt möte. Men då frågar jag ju Kjell och Thomas, all den här skiten som ni lär ut, var kommer det ifrån? Och de min uppfattning var att man får ju inte verktygen. Man får ju någon som ritar, och det är tuschpenna på det där blädderblocket och grejer och så. Men fasken, jag vill ha lite mer så, va. Nu delar ju de med sig jättemycket av sina, så jag ska inte säga så. Men och Nöra-modellen är fantastisk. Mm. Som nu heter Nöra-Fo. Och det är ju väldigt intressant, för Kjell har ju lagt till följa upp. Och det bygger ju på en undersökning på hjärtpatienter, som 85% av alla som blir hjärtopererade får ju information innan om att de inte ändrar sitt beteende så kommer de att dö. Och det gör de ju, för de börjar ju käka alldeles för mycket sen efteråt och de börjar ju röka och allt möjligt. Men så fanns det en klinik, jag tror det var i Chicago som Kjell hittade, som hade omvänd statistik. 90% av dem som gjorde hjärtoperationerna ändrade på sitt beteende och de levde mycket, mycket längre. Och han tog reda på varför. Och det var just det som han hade lagt till i Nöra FOR då, följa upp. De hade en person som ringde och sa, du, nu har ju du opererat hjärtat här och vi har bytt den här åtabågen och den här hjärtklaffen och så. Och du vet det att nu om du börjar röka igen så kommer du faktiskt att dö. Vad fasken, kanske inte ska börja röka då va? För innan är de beredda att göra vad som helst, men efter så ändrar de sitt beteende. För de är inte tillräckligt hårt programmerade till att det beslutet de har tagit, så de går in och sviker sig själva. Men när de fick uppföljning, så han har ju lagt till FOR på den, det är ju väldigt bra tycker
ja,
jag då.
Ja, verkligen. Jag tänker direkt på när jag jobbade med Biggest Loser, för då hade de ju det ett mål och ett önskat läge och att de agerade på det. Mm. Men sen faller de ju tillbaka för det
alltid.
Finns ingen som följer upp.
Det är därför
efteråt.
Det finns ett vitt kort där.
Tycker jag måste säga det, de här korten han har lämnat till mig, det har han lämnat i ett hotell. Som du ser vilket hotellrum, vilket hotellrum du har.
Är det konferensrummet eller hotell?
Ja, ja det ser ut som ett hotellrum. Rumsnummer. Men Tony Robbins, du åkte i alla fall över dit då när du blev nyfiken på liksom, det som var bakom Enhager.
Då kan man säga så här, att då kom ju de med en massa olika sådana här namn som jag aldrig hade hört. Så här, Robert Dills, Zig Ziglar, Jim Rohn, Tony Robbins. Det bara rasslade så här namn och böcker och shit, jag måste köpa alla böcker, jag måste jag vill ju lära mig allt. Och jag hade ju fått en gul biljett när jag var 19 år. Ja, nummer 21 på Stadsteatern i Falkenberg. Min före detta svärfar, han kom med den här biljetten och sa, det här verkar flummigt, det kan du gå på. Och jag bara, ja då gör jag väl det. Så gick jag där 19 år och det var Kjell Enhager. Ja. Och jag bara, fasken, det här var bra. Så sa han att man kunde prova hemma. Så då provade jag det han sa. Funkar det med NLP och funkar det liksom, eller är det bara bullshit då? Och då sa han att prova att spruta lite vim i dörrkammen hemma på lägenheten när du kommer hem. Så när din flickvän kommer sen så kommer hon tro att du har städat. Så jag hem och sprutat i dörrkammen, va? Satte mig i soffan och så kom hon ju då. Jag hade inte gjort ett skit. Hon bara, wow, alltså du är fantastisk. Och du har plockat i ordning här och allting. Så jag bara, wow, den här skiten funkar. Jag ska lära mig allt. Du vet, så jag bara, jag ska lära mig allt om detta. Och sen så, ifrån 19 år till att Kjelle satt i min styrelse 4,5 år. Och jag och Thomas har gjort säkert 50 uppdrag tillsammans. Där vi tar folk överglödande kol och sådär. Så kom den här frågan då. Och då kom det ett namn där som inte jag kände igen. Det var Tony Robbins. Så jag bara, vem är det? Levde han på 1600-talet? Eller vem är det? Liksom, nej. Han är en sån coach. Liksom. Han är, och så börjar Thomas kolla i sin data. Bara, han föreläser i Singapore på torsdag. Ja, då drar vi så. Hänger ni på eller? Kjelle bara, shit, jag kan inte åka med. Jag jobbar med henne som Aros i New York. Jag kan inte med. Ja, men Thomas hängde på. Och jag kidnappar ju två stycken styrelseledamöter också, Bengt och Per, så de åkte också med. Vi satt på första raden och han hade ett introtal på 5,5 timmar. Och då kom det där liksom att börja med någonting som är bra för dig och sluta med något som är dåligt. Och jag bara, vad fan ska jag sluta med som är så jävla bra? Så hade jag ju snusat i 17 år och på 15 minuter när jag lärde mig modellen slutade jag snusa, släppte dosan, boom. Och så började jag löpträna på morgonen, tappa 8 kilo fett. Byggde 4 kilo muskler. Mm. Lärde mig om näringslära. Få i mig frukt, grönsaker och bär. Fytonsnäringsämne, antioxidanter. Ja, där börjar resan. Och sen när han hade tjötat där i 5,5 timmar då. Och det var ju 10 000 pers i den där arenan liksom. Så sa han att man kan gå med i Platina Partner. Men det finns bara 100 platser. Det ska jag göra. Så jag gick rakt till båset och bara skrev in mig. Och det kostade 250 000 spänn då. Och det var ju oerhört mycket pengar då. Och då fick du egentligen bara en liten lapp där det stod att du var medlem. Det fick ju ingenting mer. Allting kostade ju utöver det. Så mina styrelseledamöter, de var ju lite oroliga. De sa, men Magnus, du kan bli uppsagd om du tar det här på bordet. Ah, skit i det, sa jag. Vad fan? Jag sänker min lön med 20 000 i månaden liksom. Så jag hade 65 och sänkte den till 45. Så blir det kostnadsneutral för bolaget. Och så åker jag och lär mig all den här grejerna. Och så kan jag lära ut det till alla sen. Så jag drog då första resan kan man säga, och svaret på din fråga var ju hur kom det sig att ni kom så nära varandra. Då hade ju min ekonomichef, och hon är förlåten nu för att det var ju hennes uppdrag att boka en billig flygbiljett, om man säger så. Och den var billig, var den. För den var ju från Göteborg till Helsingfors, till London, till Lissabon, till ja, en sån här saxad biljett. Och till sist landade jag i Mexiko liksom. Och kommer att gå in där på natten på det här hotellet, och det ska börja 7 på morgonen, så ska föreläsningen börja. Och jag kommer att gå in där, det sitter en kille i baren och han säger one tequila. Och jag och min jädra, alltså jag säger så här, make that two. Och jag bara, var fan kom den ifrån?
Alltså, vill du tequila?
Nej, jag dricker inte ens tequila. Alltså jag dricker inte sprit överhuvudtaget. Alltså jag är svag för chardonnay och champagne. Men ja. Och jag har sålt över 6 miljoner liter öl, och jag dricker nästan aldrig öl, men det är en annan sak. Så i alla fall, jag går och sätter mig på rummet, tar ett kort på mig själv. Det är precis som att jag är i trans. Jag tar ett kort på mig själv, och då har jag en gammal så här svart data där det står don't drink and drive, för vi startade den kampanjen i Sverige. Och jag tar den här bilden och så sitter jag så här, nej men fan, jag kan inte gå ut och dricka tequila nu. Utbildningen börjar om 6 timmar, jag måste sova, jag är helt slut. Va? Och så bara, nej du måste göra det. Det är ju pinsamt. Tänk om han sitter där ute med 2 tequila. Och så kommer inte du ut. Och så träffas ni imorgon. Han ska säkert gå utbildningen. Då får du säkert han som buddy bara för det. Nej shit. Så jag går ut. Det står 2 tequila på bardisken. Och så träffar jag en väldigt härlig människa som heter Jeff Roberti. Och Jeff, ja, vi firade Madeleine, min frus 40-årsdag i hans hus i Sarasota 6 år senare.
Som det var värt att ta den där tequilan då?
Ja, men det var helt magiskt. Så nu kommer vi till svaret på frågan. Och då liksom, ja men det var inte mer än tequila och att han var speciell, det fattade jag. Det var inget snack. Vi kom in på lite grann när jag, mina 28 timmar jag hade flugit, han hade tagit sitt eget plan. Så jag förstod att han var speciell. Sen var ju det där 7 då. Och jag hatar ju komma för sent. Min pappa kom ju för sent till allt. Så jag var ju liksom 6:30 var jag ju beredd, va. Och fick mitt block där det stod Magnus Helgesson och Platina Partner. Och så oj, här kommer Secret Service in med familjen Obama. Jag bara, jädrar, ska de vara med liksom. Och var jävligt nervös var jag. Så jag satte mig längst bak, helt enkelt. Typiskt svensk, längst bak. Och sen började det här, vi var 72 personer och av 100 medlemmar så var det 72 som åkte på den här träffen. Och han drog ju igång så in i helsike i ett rum. Ja, det var inte mer än ja, som 4 sådana här rum. Så 100 kvadrat ungefär. Han drar igång och det första han säger så här, Magnus from Sweden, where are you? Och jag bara, oh shit, jag sitter här längst bak, så jag räcker upp handen. Då pekar han bara, kom. Och så pekar han var jag ska sitta. Jag ska sitta längst fram. En meter ifrån honom. Så man kan säga, när han föreläser så han, det bara flyger ju saliv ur truten på honom, så det bara skvätt i ansiktet och ibland fick man sig en smäll sådär va. Men då visar sig Jeff Roberti då är ju en av dem som har startat Platina Partner, skapat den här exklusiva gruppen som jag reste med i 24 länder under 3,5 års tid. Så det var ju han som hade hållit platsen där framme och sagt till Tony, du, jag träffade en liten vilse grabb från Sverige igår, fan, supportade han lite. Och sen så gick ju den dagen, men sen blev det ju kväll. Och då säger Tony bara, du ska käka med oss ikväll. Så jag bara, oh, wow. Så då hamnar vi ju liksom vid ett runt bord och helt plötsligt så är det Scott då som är Tonys svåger, en fantastisk kille, före detta ishockeyspelare från Calgary. Och sen så är det då Sedge, Tonys fru, som är en helt magisk kvinna och hon som har tagit in det spirituella i hans delar då. Det är tack vare henne vi åkte till Indien och gjorde alla de här sakerna. Och så Tony, och så börjar vi prata om liksom livet och alltihopa. Och vi satt och pratade 4-5 timmar och jag fick berätta min livshistoria lite grann och hur besviken jag var när jag nådde det rationella målet och att jag nu hade startat den här kedjan och jag fanns i 37 städer, jag hade 76 personer som jag hade pinpointat att jag ska hjälpa dem med ledarskap och då säger han till mig, du ska skriva en bok. Och jag bara, va? Jag har jätteproblem att skriva och det är rätt jobbigt att läsa, så att det tror jag inte jag ska. Jo, det ska du, annars kommer de ta det ifrån dig. Jag bara, okej. Så när jag flyger hem så skriver jag boken 0 till 700 miljoner, vägen till månen. Den är helt klar när jag landar. Han är helt klar. Bara la till några bilder. Så ja, sen...
Alltså det är så sjukt effektiv och...
Ja, 3 veckor senare gav vi ut den. Då var den tryckt och klar. Då gav vi ut den. Och den blev ju, sålde ju slut på Alibris. Sålde ju över 10 000 böcker. Så, och den sålde inte så bra på grund av min historia, ska man ha klart för sig. Den sålde bra på grund av 21 goda ledarskapsråd som fanns med. Alla är misstag som jag har gjort i livet som jag har vänt till ett ledarskapsråd. Det blev liksom grejen.
Men du verkar ju inte rädd för att kasta dig ut och göra saker och ta för dig.
Nej, men har man behovet av spänning så har man.
Det är
så.
Det som är lite, du har den, ja, den delen är väldigt...
Den finns där.
Men du pratar om det här med misslyckande. Ja. Ser du misslyckande som misslyckande?
Nej, det är klart inte är, utan det är ju LQ då. LQ, alltså det är ju ganska intressant för det är ju alltid IQ som gör att man får sitt arbete. Det är EQ som gör om man får stanna kvar eller inte. Men det är LQ som gör om du kan leverera bra på din arbetsplats eller om du kommer leverera världsklass. L:et står för learning. Hur mycket jag är beredd att lära mig. Så vad finns ju i hjärnan? Policies, processer, struktur och strategier. Det kan ägas av ett bolag. Mm. Ja. Men det som finns i hjärtat, symboler, stolthet, värderingar, ritualer kan aldrig ägas av ett bolag. Ägs alltid av människorna. Sen har vi det där med magsäcken som skapas långt tidigare än vad vår hjärna gör. Alltså hjärtat, det vi pratade om tidigare, prematura stadiet, heartloop, tolvfingertarmen, tjocktarmen, magsäcken innehåller 60 000 hjärnceller. Finns ingen hjärna.
Det var jättekonstigt.
Jag säger alltid när jag sitter i coaching, lita på din intuition. För den har talat om rätt svar direkt. Intuitionen har alltid rätt.
Många gånger man inte, alltså just att man inte litar på den, utan att hjärnan har sån kraft i det.
Om du tänker dig så här, någon gång där du inte har litat på din intuition.
Nej, då, alltså det går ju inte. Du vet, det går ju, blir ju fel.
Eller hur? Det går åt helvete.
Ja. Jag älskar ju att känna in. Det är därför jag pratar mycket om det här med känslor, det här kontra erfarenheter som vi pratar om. För att du vet någonstans. Men ger dig tiden och chansen att känna efter.
Enligt mig så är det frekvens då. Och du har ju oerhört stark intuition.
Ja, det har jag nog. Mm. Och det är härligt.
Ja, det är jättehärligt.
Ja, det är jättehärligt. Alltså det här är ju så här, gud, nu har vi pratat jättelänge, vad härligt.
Har vi det?
Ja, nu har vi pratat länge igen.
Är det sant?
Ja. Men jag tänkte så här, för att försöka avrunda det här, för jag kan ju hitta massor med frågor och du kanske kan komma tillbaka senare någon gång.
Men gärna. Jag tror du skulle säga älskart.
Nej, men det gör man så här när man så här mer uttrycker med utropstecken, älskart.
Det ser jag alltså, här lite. Det finns inte med i Saul, det ordet.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte det.
Nej, man kör ihop älska det.
Ja.
Alltså blir älskart. Ja.
Och jag har min kompis Lasse här i Stockholm, han är så jävla rolig. Han säger alltid samma lika. Det finns inte heller i Falkenberg. Så jag bara, vad betyder det?
Ja, samma lika.
Samma lika. Ja. Då vill han ha ett glas chardonnay till helt enkelt. Samma lika, säger han. Då får han ett
exakt. Det räcker inte med att säga samma.
Nej, samma lika.
Samma lika. Ja. Okej, då är det definitivt. Ja, det är som så. Man säger i Norge, punktum finale. Då är det liksom, ja, men det är så här utropstecken.
Ja, då ska du få en sista då. Det är ner från svärfar i Getinge, produktionschef på Getinge Industri under många år och brandman. Måndag 8 dagar. Mm. Det är alltså inte nu på måndag utan nästa måndag.
Ja, men alltså den är ju jättebra.
Den är skitbra. Ja. Och sen syns vi tisdag 8 dagar. Ja, då vet man. Okej, ja, då är det inte den 7, det är den 14:e då.
Alltså så bra. Ja. Jag älskar sån här.
Älskar.
Älskar att du har varit här. Gud, nu ska härligt. Vi kunna prata om vad du är nyfiken på så, men det får vi ta nästa gång.
Alltså jag är så nyfiken på hur det här kommer tas emot. Mm. Och jag är så nyfiken på feedbacken på det.
Ja, och det ska jag ge dig.
Härligt.
Ja. Och nu ska vi avsluta med en låt som du... den plingade till igår kväll.
Ja, det var ju... Men det är då meningen med allting. För att då såg jag att du var vaken. Och hur såg jag det? Jo, du var aktiv då. Så nu är hon aktiv där, okej. Okay. Och samtidigt som det händer så flummar jag till och kommer på tangenten. Och då kommer den låten. Den börjar spela. Senast jag spelade låten så var det på Fiji inför Platina Partner hemma hos Tony Robbins och alla bara, wow, det är en världsartist, vem är det, vilken röst, vilken låt, wow. Och så kom den igår kväll,
Och då är det inte så konstigt att vi ska spela den nu.
Nej.
Och det är Erik Grönvall med låten Higher. Eller
yes.
Higher den heter. Lustigt att inte liksom, att han inte tog fart mer.
Vad hände sen?
Tusen tack för att du kom hit.
Åh, tack så mycket.
Och vi, ja, vill man veta mer om dig så är det bara gå in på
min hemsida magnushelgesson.se. Enkelt ska det vara.
Enkelt ska det vara. Precis, enkelt. Tack snälla. I nästa vecka träffar jag min vän Ebba Löwensköld. Hon startade för flera år sedan stiftelsen Together for Better efter att ha bevittnat hur de fattiga barnen i den Dominikanska republiken inte hade tillgång till utbildning, skolmaterial, och hon såg barn som satt på bar backe mitt i solen i stekande hetta utan tak eller rinnande vatten och fick undervisning. Ebba började med insamling. Idag så har hon byggt flera skolor, sett till att de får skolmaterial, sportprylar, och målet är att skolorna ska klara sig själva. Lyssna på Ebbas fina berättelse från att jobba som journalist i New York och intervjua filmskådisar till att bosätta sig några år på Dominikanska för att hjälpa de barn som behöver det allra mest.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.